Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
När det kommer till frågor som rör stil och etikett är hon utan tvekan landets absolut största auktoritet. Sedan mitten av 80-talet är hennes namn intimt förknippat med en djup kunskap kring allt från bröllopsbestyr till varför man inte kan bära jackett på en kvällsbjudning. Under åren har hon svarat på tusentals läsarfrågor i sin spalt i Dagens Nyheter. Hon har också skrivit en rad böcker inom de här områdena, vilket sammantaget gjort henne till vår tids stora folkvetsexpert. Nu under våren kom hennes senaste och kanske sista bok i ämnet. Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Magdalena Ribbing.
Ja, men så där, pröva och bara...
Låter det bra så här?
Nu tror jag att vi... Ska ha det lite närmare. Så där, ja. Nu är vi framme.
Jag har lärt mig, när jag har gjort sommarprataprogram två gånger, så har jag lärt mig att jag ska stå upp. Och så stod jag upp och pratade, för då får man bättre volym men det bryr oss inte om det.
Jag vet att många säger så, men jag håller ju inte riktigt med.
Gör inte det?
Nej, jag står aldrig upp, jag sitter ner. Men nu ska vi börja här. Och vi pratar ungefär en timme, så lägger jag in några musikstycken och sånt där. Solen lyser in genom det lilla fönstret på mitt kontor i Gamla stan i Stockholm. Det är givetvis lite nervöst att få just Magdalena Ribbing på besök, men hon är precis lika avväpnande trevlig som många berättat. Och inom några minuter är samtalet så ledigt och naturligt att det är som att man känt varandra sedan länge. I grunden har vi samma yrke, för Magdalena Ribbing jobbade under många år som journalist på Dagens Nyheter. Hon var huvudsakligen politikreporter och frågorna kring vett och etikett fick komma lite vid sidan av. Men på senare tid är hon författare och föreläsare på heltid, även om hon fortfarande har kvar sin frågespalt i DN. Och vem har väl inte sett Magdalena Ribbing på sitt milda men samtidigt tydliga sätt uttala sig i tv eller radio så fort det vankas kungligt bröllop eller andra högtider. På mitt skrivbord ligger nu hennes senaste bok, Ribbings etikett, som alltså kom ut för någon månad sedan. Det är en heltäckande beskrivning av hur man ska föra sig och uppträda. Och det som inte går att finna här angående vett och etikett, det är antagligen inte värt att veta. Men jag läser samtidigt boken på ett lite annat sätt, kanske en aning mer politiskt, kanske även som ett tecken på något i tiden. Om det här kommer vi samtala längre fram, och jag och Magdalena Ribbing kommer nog inte riktigt hålla med varandra. Men innan dess ska vi prata om den marsdag för över 46 år sedan, den dag som kom att betyda så mycket i Magdalena Ribbings liv. Jag tänkte vi skulle börja från början. Alltså, jag har noterat ett datum här som är 1 mars år 1970. Mm. Vad hände då?
Då började jag på Dagens Nyheter till min stora glädje. Då kom jag från Veckojournalen som var en fin veckotidning på den tiden. Och senare övergick till att kallas Månadsjournalen och därefter lades ner så småningom. Men det var för en journalist så var det att få ett erbjudande om att börja på Dagens Nyheter. Det var vinst i ett stort lotteri helt enkelt. Så det var jättekul. Jag var väldigt glad när jag kom dit. Och när jag kom från Veckojournalen så hade jag veckad kjol och någon trevlig jumper på mig av bättre typ. Och så kom jag till Dagens Nyheter och mötte den dåvarande ansvariga utgivaren, lika med dagens chefredaktör, i en röd kortärmad pikétröja, kommer jag fortfarande ihåg. Börje Dahlqvist, jättetrevlig, men det var en helt annan stil än på Veckojournalen. Och så gick jag runt och hälsade på folk, för det trodde jag att man skulle göra. Eller det var i alla fall mitt sätt att bete mig, och klev runt och så långt jag hann, och till så många kunde säga, heter sig Magdalena Ribbing och jag har just börjat här, hej hej. Ja, det var väldigt förvånande också. Och det förstod jag ju ganska snabbt, och så det skulle jag inte göra. Jag tror att där grundades ryktet om mig som någon slags förargelseväckande person som inte betedde sig enligt förväntan.
Och vad var det förväntade då?
Att jag skulle vara som mina journalistkollegor som var till stora delar i 68 års studentrevolts sfär, kan man kanske säga. Där man hade majongjacka och var bohemisk, och man satt på golvet när det var kalas och halsade rödvin som hette Värnrost Algeri, tror jag. 5 kronor flaskan eller någonting. Och det var ju inte gott då heller. Men det var så, och det var ju ett sätt att göra någon typ av revolt mot föräldrarnas dukade bord och kanske eventuellt klänning och kostym, kanske, jag vet inte det, hos alla, men många i alla fall. Och det var ju fånigt, nu skulle man göra uppror, precis som ungdomar har gjort i alla tider. Redan Sokrates påpekade att ungdomen levde i lyx och inte reste sig upp när vuxna kom in i rummet och så det är ju inga nyheter. Men det går väl i cykler det här, ordentligt och städat, och sen så uppror, och sen så nästa generation ordentligt och städat igen.
Men hur gick det då? Alltså hur väl passade du sen in?
Det är svårt för mig att bedöma det, såklart. Jag kände mig inte ovälkommen alls, men jag kände ju ganska snabbt att jag i vissa lägen var udda. Och till min natur är jag envis. Jag ger inte upp så fort. Så jag anpassade mig ju till det som jag kunde, men inte till allting. Jag har aldrig rökt, till exempel. Då rökte ju alla möjliga saker. Men jag har aldrig rökt någonting, så det var ju en sån sak som stack ut och som folk inte förstod. Har du slutat att röka? Nej, jag har aldrig rökt. Har du inte? Nej, så alltså. Det är en förvåning över att jag inte var som jag skulle.
Jag har ju läst många böcker om hur journalistlivet var på den tiden, säg 70-talet. Och jag häpnar varje gång, för att det verkar ha varit så vilt. Människor var berusade på eftermiddagen, alla satt och rökte vid skrivmaskinen. Man gick aldrig hem och jobbade hela natten, och vissa jobbade ända fram till morgonen och avslutade hela arbetspassen med en morgonsup till frukosten.
Suparna kommer jag inte ihåg. Jo, det kommer jag ihåg i och för sig. Det fanns skrivbordslådor och sånt. Men i Dagens Nyheters, som då hade sin entré på Rålambsvägen, så fanns det 3 trappor upp där statens normalredaktion stod, det skämt som skylt på dörren in till stora redaktionen. Där fanns mellan redaktionen och sätteriet fanns en mellanölsautomat som sköttes av typograferna, som ju tjänade pengar på den här mellanölsautomaten. Och därför kunde man på morgonen när man kom då skulle få dagens uppdrag, så kunde man mötas av en äldre kollega som var chef för dagen då, som hade fått i sig 4-5 mellanöl från klockan 6 till klockan 9 och naturligtvis inte var spiknykter, och det breddes ju på sen under dagen. Så småningom togs den här mellanölsautomaten bort. Och det var ju likadant med typograferna i sätteriet, de var ju också påverkade utav det där. Men då blev de väldigt arga, för att då försvann en inkomst för dem som inte var uppskattade.
Det som verkar varit så paradoxalt under den här tiden. Jag intervjuade Jan Geo i höstas, och han berättade den här underbara anekdoten när han är på ett, vi kan kalla det vänstermöte. Och så är det en talare som står i talarstolen och säger, krossa borgerligheten, och vi arbetare måste gå samman och skapa det klasslösa samhället. Och så avslutas allt med att ordföranden säger, tack för det inlägget, kamrat Oxenstierna. Och just det där kamrat Oxenstierna sätter ju fingret på mycket i den här tiden, att många av dem som var de mest radikala hade ju en överklassbakgrund. Men förklädde sig då i någon typ av murarskjorta och proletärt vokabulär. Hur påverkade det här dig?
Mitt efternamn låter ju inte som om det var vad det är. Det är ju urgammal, det heter uradel när det är så långt bort i tiden som min släkt är från 1200-talet. Så hörs ju inte det på namnet. Oxenstierna är ju mycket svårare att hantera. Det är ju helt uppenbart vad det är frågan om. Men Ribbing låter ju inte som någonting sånt. Då ska man ju ha läst lite historia om man ska ha koll på det. Och det har ju inte alla gjort. Så jag har inte besvärats av det. Ibland så har folk då förstått och sagt någonting. Men det är väldigt sällan tycker jag som det har. Jag har snarare pikat för mitt förnamn av olika personer. För Magdalena hette ingen född på 40-talet. Utan det är modernt nu. Men på 40-talet, från de som var födda på 40- och 50-talet var jag nästan ensam om att heta Magdalena. Och därför har jag kallat sig Margareta och Magda och Maggan och jag vet inte vad för någonting. Och det identifierar mig inte som. Jag heter Magdalena och det är så är det.
Varför ville du bli journalist?
Egentligen var det min pappa som bestämde det. Jag hade en fantastisk, jag hade väldigt fina föräldrar. Jag hade en jättebra pappa som precis som jag var intresserad av stilistik. Jag har läst väldigt mycket. Jag lärde mig läsa när jag var 4 år för att det var ingen som orkade läsa sagor för mig i den utsträckning jag ville. Och jag är en av 4 systrar, nummer 2 i raden av 4 systrar. Och det var ju fullt upp i alla fall att sitta och läsa sagor då för en sagolysten unge. Det fanns inte alltid tid, men böcker fick jag. Och så jag kunde läsa och så fort, eller jag tror att en grund till att man skriver hyggligt är att man har läst mycket. Man får ett språk, man ser när orden är rätt eller fel, man förstår hur det stavas. Då stavar ju datorn åt den, men det gjorde den ju inte på den tiden, utan man skulle ju kunna själv och det kunde jag då. Och jag fick stort A som det hette på den tiden i svenska hela skoltiden igenom, vad jag minns. Kanske något undantag. Men jag ville bli kurator, det sa jag till min pappa som var officer. Och han sa att det tycker jag inte att du ska bli. Jag tycker du ska hålla på med det du kan, som du är bra på, det är det här skrivandet. Så då blev jag journalist.
Men vad var statusen på journalistyrket på den tiden?
Jag var den enda i släkten som blev sån här sorts journalist. Jag hade en styvfarmor, men henne var ju då inte släkt med. Jag tyckte väldigt bra om henne. Hon var författare och hon hade också en spalt i Dagens Nyheter som hette Helenas syn på saken. Som jag ju inte har inspirerats av eftersom den var olik det jag gör. Och det var ju långt innan jag började också med det här. Men annars så fanns det inga journalister, nyhetsjournalister sådana som jag blev. Det som jag möjligen kan det är att göra intervjuer med människor och förmedla vad de någon slags bild av dem i text. Men jaga nyheter är jag inte så bra på. Jag har gjort det också, men som politisk reporter som jag var väldigt länge. Men det är inte min bästa gren, utan jag tror att jag kan mer om det är att prata med folk. Och så berättar de någonting och så återberättar jag det och så får de. Ja, så brukar det bli en bild av dem. Men ingen i släkten har varit sån, var sån när jag blev journalist helt enkelt. Utan det blev som det blev.
Det är ju spännande med journalistyrket och jag kan skönja en paradox här, eller så är det en förklaring till din verksamhet. Men alltså, det här kan låta lite hårt mot journalister och det här kan jag väl egentligen bara säga i och med att jag är journalist själv. Men i min värld finns det ingen annan grupp människor som är så ovårdade och utan finess och blyga och plumpa och svåra att göra med rent socialt. Varje gång jag blir bjuden till någon journalistmiddag av lite större format så vet jag att det kommer ha en svår kväll framför mig, för att många journalister är ganska blyga. Sen så finns det också det här arvet av upproriskhet, så att man bjuder inte till allt för mycket, för det kan anses en smula borgerligt. Och jag gissar att det var mycket, mycket värre på din tid också. Så att du måste ju ha kastats in i gapet på samhällets mest ovårdade personer när du kom till DN på 70-talet.
Vilken intressant analys. Jag kan inte säga att mina kollegor som jag har stor respekt och sympati för, många av dem var ju helt fantastiska personer. Jag kan inte säga att de var oordnade, men du har helt rätt i att det fanns en nonchalans mot omgivningen. Och där förstod man inte någonting som jag ständigt svarar mina frågeställare i min spalt i tidningen. Det är att med sin klädsel så markerar man signalerar ju vad man anser om den man möter och om det uppdrag man har. Kommer man, brukar jag säga till, om jag och Magdalena ska intervjua statsministern så går jag inte dit i shorts och flipflops, utan då har jag på mig någonting vettigt och som inte är så utmanande. Och det är därför att det är inte jag och Magdalena som går dit som en intressant privatperson, utan det är Dagens Nyheter som går till statsministern, händelsevis den där dagen företrädde mig Magdalena. Och det här är väldigt svårt för väldigt många att förstå. Och det var väl ännu svårare på den tiden som du refererar till, kanske 70-talets, 80-talets kanske. Men det är ju också de avgrunderna av ointresse för andra som jag tycker speglas i dagens frågeskörd kanske, eller attityd kanske snarare. Och det är ju det där att det är jag som är viktig. Nu är det jag som går här, då har jag på mig det som jag trivs. Jag tycker om att ha trasiga jeans för 2000 kronor, då har jag på mig dem även om jag möter, ska intervjua tiggare som kanske har ansträngt sig den dagen att försöka klä på sig det som de har möjlighet till. Och då kommer jag i mina trasiga jeans och jag tycker att det är snyggt. Det är inte okej. Och det är en brist på insikt och empati och vett tycker jag.
Men jag skulle säga här, och nu är vi inne på ett ganska svårt område. Och jag ska vara ärlig hur jag själv känner och tänker kring det här. Alltså på ett sätt så kan jag, särskilt när jag ser på bilder från början av 1900-talet till exempel, jag kan nästan övermannas av sorg över att människor då var så snyggt klädda. Och även de som inte hade så mycket pengar. Utan det verkade finnas en typ av prestige, kanske rätt ord, att alltid klä sig så gott man bara kan. Det gäller ju inte längre. Och det här kan jag då känna en sorg över och tycka är tråkigt. Men samtidigt så inser ju jag att den här typen av, vad ska man säga, uppluckring av reglerna kring till exempel klädsel. Jag tror ju inte att det är någonting som handlar om att folk har blivit lata eller nonchalanta, utan jag ser ju det som en politisk rörelse som strävar efter en typ av, vad ska man säga, klassutjämning. Där om människor klär sig precis som de vill och det inte finns någon överordnad regel, så var det i alla fall tänkt att det skulle leda till att du kan bli statsminister i vilka kläder som helst egentligen. Det spelar ingen roll. Och i förlängningen så hänger det ihop med att det inte ska spela någon roll var du kommer ifrån eller din bakgrund. Och så att för mig är den här rörelsen då bort från den striktare klädkoden, jag ser det som en del av demokratiseringsprocessen. Sen kan jag tycka att det är tråkigt rent utseendemässigt, men jag förstår den ändå. Men det skulle vara intressant att höra dina åsikter kring just det här.
Jag tror att du har fel. Jag tror att, eller jag vet att för 100 år sedan så var man klädd efter det man gjorde. Man jobbade på bank till exempel, och det var Enskilda banken var först med att anställa kvinnor till exempel, och det var självklart att de skulle ha mörka kläder, alltså inte ha roliga blommiga klänningar utan mörka kläder för att passa in i sammanhanget med män som hade mörk kostym när de var på jobbet i ett seriöst företag. Jag vet att Josef Sachs som grundade NK Hans personal, eller personalen på NK, var förbjuden att, eller tillsagd att inte ha kläder som kunde se finare ut än de presumtiva kundernas klädsel för att inte göra kunderna obekväma. Jag vet att i en livsmedelsbutik så hade personalen vita rockar och mössor, och det handlar alltså om vad man gjorde. Jag vet att lärare hade en diskret klädsel, hette det, att det skulle vara. Det var aldrig tal om att en kvinnlig lärare skulle ha på sig åtsittande tröja till exempel, eller någonting annat som skulle ta elevernas uppmärksamhet ifrån det som var hennes uppgift. Och en manlig lärare skulle inte heller ha någonting som var opassande i någon mening eller kunde dra elevernas intresse till någonting annat än det han skulle förmedla. Det här var ju orsaken till klädseln förr. På sitt sätt är det ju idag inte alls så att man klär sig mera demokratiskt, utan man klär sig utan förstånd, skulle jag säga, väldigt ofta. Men jag har fått en fråga från en lärarorganisation. Är det rätt att rektorn bestämmer vad lärarna ska ha på sig? Eller vilken nivå, klädnivå de ska... Och det var underförstått att så får inte rektorn lägga sig i vad lärarna har på sig. Jag tycker precis tvärtom. Om lärarna är så dumma så att de klär sig i minikjolar och urringade tröjor, så har de inte fattat vad de ska göra för någonting. Och då måste ju rektorn säga till dem, som förhoppningsvis har bättre förstånd. Då, det här är alltså... Om igen, det här jaget. Jag tycker att det här är roligt. Jag har lust att ha den här jättefina tröjan på mig, åtsittande, gärna lite kvällsbetonad, därför att jag trivs i den. Då har jag det på mig. Jag bryr mig inte om hur effekten är för andra, omgivningen, de jag ska undervisa, de jag möter, deras föräldrar.
Men om jag ställer en sån, bara en rak fråga då. Vad betyder klass för dig?
Det är en av de mest hopplösa frågorna som jag får. Det har hänt vid olika tillfällen. Och det, vad ska jag svara? Det betyder såklart ingenting. Vad betyder klass? Betyder det att man har mycket pengar? Betyder det att man är uppfostrad på ett slott? Vad betyder det? Eller betyder det att man har lite förstånd och förstår hur man ska anpassa sig till en given situation? Vad är klass för dig?
Jag skulle säga att när du lär ut regler kring vissa saker, som till exempel en stor festlig middag, bröllop kanske, ja, mycket möjligt begravning också, så skulle jag säga att det är att dina råd är sprungna ur en etikettstradition som har en borgerlig bakgrund, helt klart.
Ja, det är säkert rätt. Det är säkert rätt att det är en borgerlig bakgrund till det jag berättar. Men den borgerliga bakgrunden, den sitter ju i alla sammanhang i så fall. Det är ju dit. Det är ju inte så att man, att den som har ett bröllop och frågar mig. Jag vill gärna understryka att jag delar inte ut några, det är inte Svea rikes lag när jag säger någonting, utan det är svar på frågor. Folk säger, är det okej att, kan jag göra så här, hur ska jag göra? Och då kan jag svara på det utifrån ett förväntat beteende. Därför att jag kan detta vid det här laget. Dels har jag vuxit upp så, dels har jag då haft den stora förmånen att få yrkesmässigt vistas i en annan typ av miljö än den jag växte upp i. Och i mitt yrke också sett alla delar av samhället. Så jag har ju en egen kunskap, därför att jag själv har varit där i alla de här olika situationerna. Men det är ju inte så att någon, oavsett varifrån den kommer och vilken uppfostran den än har fått eller inte fått, går på en begravning i röd paljettklänning och dansar, är upp för altargången eller var det nu är någonstans, eller har på sig shorts och så. Jag tror inte att någon gör det idag, utan det är ändå så att man tar reda på, är det okej att jag gör så här? Eller hur ska jag göra? Jag kan fråga den här Ribbing, och då frågar de mig och då svarar jag på det. Eller de kan fråga någon i sin bekantskapskrets som säkert också vet. Och de kan fråga en mormor eller någon annan som också vet. Så det är inte borgerlighetens direktiv som jag förmedlar, tror jag. Utan det är anpassningen till det som är förväntat. Och det är, du har rätt i det, Erik, det är ofta det borgerliga mönstret som har kommit att styra vad som är förväntat.
För det intressanta i det här är att i din bok så har du ett litet parti där du skriver ungefär att ja, detta är vad som har gällt, men framtiden, det får vi se vad som händer, och mycket tyder på att saker luckras upp mer och mer och mer. Men jag har en känsla av att det där stämmer nog inte riktigt. Jag tror ju att vi är på väg tillbaka till 1800-talet på ett eller annat sätt. Det vill säga att Sverige med större klyftor, där olika grupper är mer skilda från varandra, där det då kommer bli ännu mer viktigare för en viss typ av socioekonomisk gruppering att hävda sin särart genom en viss typ av regelsystem då. Som det har funnits etikettsregler i alla tider. Jag menar, många av de här etikettsreglerna kommer ju från gamla hovkulturen som är extremt avancerad. Och det gäller att lära sig koderna för att kunna komma in i det. Och jag ska väl egentligen inte lägga någon värdering i det. Men jag har en sån känsla och jag är lite nostalgisk här och ser liksom mitten av 1900-talet som en lite glansperiod där Sverige var på väg åt ett annat håll, där det faktiskt på riktigt inte betydde så mycket om man hette Ribbing eller Karlsson på Dagens Nyheter, utan det var andra saker som betydde någonting. Men jag är rädd att vi är på väg bort från det samhället.
Först det här med mitt namn igen då, så har det inte betytt att jag har haft, att det har inte fört mig framåt eller bakåt eller någonting annat som jag uppfattar det. Det har inte haft minsta betydelse i mitt yrke. Och jag har ju turen då att inte ha ett identifierbart, på det sättet, identifierbart adligt namn. Det du säger om vad jag har i min bok då, i den här nya Ribbingsetikett, då är, jag har ju skrivit på väldigt många ställen en liten bit som heter, när jag redogjort för vad som är förväntat och vad man kan tänka sig, så har jag skrivit framåt, och det är vad jag uppfattar genom frågorna jag får, inte minst vad som kommer att ske framöver. Och där kommer det ju att luckras upp, gurs och tack och lov, tycker jag, väldigt mycket. De stora delarna i, du säger regler, jag brukar inte säga själv regler utan kalla det för det som är förväntat då, helt enkelt. Regler låter som om det var någonting som var orubbligt, och det är det ju inte. Till exempel bordskicket idag, det ser ut på ett visst sätt, och det är det som du säger då, borgerligt naturligtvis. Det är ju så, vi äter ju inte med fingrarna, och vi har kniv och gaffel de allra flesta av oss och äter på ett sånt sätt. Men grunden till bordskicket finns ju i det gamla bondesamhället precis lika mycket, där man inte kunde göra hur man ville med sin grötsked i det gemensamma grötfatet, utan man skulle dra den rakt mot sig från smörhålan i mitten om det fanns någon, och inte fara ut åt kanterna. Håll dig på din kant, hette det, så dra skeden rakt ner. Det är noga med det. Man skulle trugas borta på bjudningar. Vill du ha lite mer stek, Erik? Nej tack, skulle du säga, och då skulle jag som var värdinna, då skulle jag säga, ja, men en liten skiva till, Erik. Nej tack, jag är så nöjd. Och då skulle jag säga, men ska du inte ha en liten till? Jo tack, säger du då, för det har du velat hela tiden, och det vet jag att du har velat. Detta är bondesamhällets etikett, och det finns etikett och på alla håll, men det är ju inte att betrakta som tvångsgrejer. Det är bara att man blir sedd som mera hövlig och artig om man uppför sig efter de här förväntade beteendena. Och det att man är betraktad av sin omgivning som hövlig, det är viktigt för ens för det som svävar omkring en sen, den aura som man får. För andra, den här är en trevlig person, hon sitter inte och kräks i matbordet, det här är en hygglig människa som svarar på tilltal. Alltså det finns någonting som är viktigt för ens eget välbefinnande i att man uppför sig som andra förväntar sig av en. Bordskicket är ju nu omvärvt av vissa formler kan man säga. Man börjar inte äta förrän alla har fått mat. Många har en sån här förhoppningsregel att man kan börja äta när det är fler än 8 vid bordet. Det hör jag väldigt ofta. Nej, det är inte så. Utan 8-talet har med någonting helt annat att göra med hur många skålar man kan, ja, och så vidare. Men det att inte börja äta innan alla har fått mat, det grunden i det är att värdpersonen styr måltiden och vet när, ser när alla eller en majoritet har fått sin mat, och då börjar värdpersonen äta, och det är signalen till övrig att börja äta därför att man är inte bjuden på middag för att man är hungrig, utan man är bjuden på den här tillställningen för att man ingår i en gemenskap. Och här är den om igen, den här gemenskapen som är grunden till alltihopa, och byggnaden över grunden och taket och himlen och solen och vad du vill på alltihopa. Det är gemenskapen. Du är inte borta på middag för att du ska bli mätt så fort som möjligt. Du är borta på middag för att du ingår i gemenskapen, och den är kraftigt överordnad kalopsen som du får. Alltså det är, kalopsen är sekundär, och gemenskapen är det absolut viktigaste. Och det här kommer så småningom att avta, därför att mat kommer att finnas för alla. Vi kommer att börja äta lite grann så innan alla har fått mat, innan värdpersonen har sagt någonting, för att det ser så gott ut. Och vi kommer kanske i bästa fall att ha fattat att vi ska ha mat kvar så vi kan äta samtidigt med övriga, men kanske inte med de här strama reglerna. Men det här är ju ingen överklassgrej. Det här är ju en vettighetshistoria i ett sällskap med andra människor. Det har ju inte med någon klass att göra.
Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Magdalena Ribbing. Vi tar nu en kort paus för reklam, men är alldeles strax tillbaka. Inledningsvis kommer jag låta oerhört konservativ här, men det bjuder jag på, för jag tycker jag har en bra poäng. Och det är att ibland så kan jag känna att det här med du-reformen, det var inte helt lyckat. Och jag ska förklara varför. I de större organisationer där jag har jobbat, nu för tiden är jag frilans, så jag sitter här helt själv och är min egen chef. Men i de större organisationer jag jobbat tidigare, så finns då i den här idén om det platta samhället, så är man du med alla. Och man är på något sätt familjär, lite kompis. Även med den som är ens chef. Även med den personen som egentligen har makt att bestämma ens framtid. Och i mina fall så har det varit flera gånger man har suttit på ett vikariat till exempel. Man hoppas det ska förlängas.
Man är nervös inför det här, man kommer in på det här chefsamtalet. Och då, i den situationen, när makten ändå utövas, då skulle jag vara glad att titlarna fanns kvar. För här tycker jag att jag hamnar i en knepig situation. Den då som plötsligt sitter framför mig och är då min chef, som kan läxa upp mig och kan bestämma om min framtid och kan sätta min lön. Den här personen är jag då socialt jämlik med. Men i maktförhållandet så är det här, stämmer inte det här alls. För att jag i den situationen ska hävda min rätt, känner jag att jag är underläge i och med att vi har ätit lunch tillsammans 30 gånger och pratat om allt mellan himmel och jord. Jag skulle tycka det var mycket enklare om den personen var herr eller fru redaktör. Då tycker jag att jag enklare skulle kunna peka på maktförhållandet här och säger, det herr eller fru redaktör nu erbjuder mig, det kan inte jag gå med på. Men i och med att den här personen mitt emot mig uppträder som jämbördig, så har jag i de situationerna mer och mer hört att det blir känslomässiga argument kring sådana saker som en yrkesmässig framtid. Jag skulle gärna vilja att du var kvar här, men det finns det ekonomin och avdelning och nedskärningar etc. etc. Samhället är ju hierarkiskt fortfarande. Och genom att helt ta bort de här titlarna så låtsas man inte om det. Men vi är kvar i en hierarki som då blir osynlig och ännu svårare att ifrågasätta.
Skulle du ha sagt fru Ribbing till mig om det hade varit en annan tid? Och jag skulle ha sagt att det tar skyld till dig, eller vad skulle du ha gjort?
Det här är en väldigt bra fråga.
Hade inte det varit jättejobbigt och tråkigt?
På ett sätt, men samtidigt så är du fru Ribbing,
ja,
i denna situation. För vi möts i en professionell situation där vi kan vara trevliga och hövliga mot varandra så långt det går. Men det där är också någonting jag lärt mig i intervjusituationer, att man kan sitta så här länge, man kan sitta i flera timmar och prata om allt mellan himmel och jord, vara väldigt öppen. Men det betyder ju inte att man känner varandra. Jag skulle inte störas att du var fru Ribbing. Och sen om vi träffades flera gånger, efter 5 gånger, då skulle vi känna att det här har blivit någonting annat än en relation som handlar om att en är journalist och en är då författare och att det är intervjusituationen. Då skulle jag känna, nej men fru Ribbing, det kanske är dags nu att börja säga du, eller hur man nu gjorde för att komma fram till det.
Det var jag som skulle föreslå det.
Ja, just det.
Nu redaktör Skylt, är det dags att vi... Så, men det här är en annan historia, för det skulle ju aldrig förekomma såklart. Nej. Men hör ju det här på krogar, inte minst idag, i serviceyrken så är det ett, tycker jag, desperat niande som jag har väldigt svårt för.
Ja, det håller jag med om.
Vill ni ha köttet grönt eller blått, och när vill ni ha såsen till sen, och förresten tyckte du att det var gott? Alltså man har ingen känsla för vad man säger. Och det är inte ett niande som finns inifrån, utan det är niandet som man har lärt sig, att man frågar gästen om hur den vill ha köttet, och sen kommer då det normala tilltalet med du i alla fall. Men duet är ju det gamla tilltalet i, sa man vördnadsfullt för väldigt länge sedan till de äldre, och de äldre sa du till de yngre med ett tonande D. Det här finns ju kvar i olika språk också, den här skillnaden. Och jag tycker att jag förstår precis vad du säger, med ett intensivt du, så kan man hamna i något slags läge där det låter som om man var kusiner och hade suttit på badstranden och sen 3-årsåldern. Men man måste inte säga du, utan det går väldigt bra att prata med varandra utan att intensivt dua. Man tar sig runt det här på ett enkelt och lätt. Bara det viktiga är att man hanterar sitt språk. Och där tycker jag väldigt många av våra frågor landar i detta också. Att man behöver hantera sitt språk. Man behöver hitta i språket för att kunna ta sig in de här långa, slingriga vägarna. Och kunna prata utan direkt tilltal om man känner att det är besvärande med ett direkt tilltal. kungen till exempel, som inte vill säga du till folk som inte är, som de måste säga ers majestät till honom. Det, han säger inte du till, till de personerna, utan han kliver runt det direkta tilltalet, och det måste ju alla kunna lära sig om man tycker att det är jobbigt att säga du. Och det har förståelse för vad du säger, även om jag inte själv är besvärad av att säga du ett dugg. Men det är om igen, är det din generation som är på väg in i den här cirkelns, någon kvart i den där cirkeln, att hämta tillbaks det som ni tycker är förlorat.
Men hur känns det för dig då att blivit den här auktoriteten? Jag menar, Ribbing är ju nästan, det här, så här är det i min umgängeskrets, man sitter på en middag och sen är det någon som glömmer hälla upp vatten till den som sitter bredvid. Då kan någon säga, hallå, du får bli lite Ribbing här, du glömde mig, alltså sådär. Eller man säger, förrätt, ska vi ha bestickt, vad skulle Ribbing sagt? Alltså det är nästan som ett talesätt.
Jag tror att jag har blivit ett tillhygge för, på något vis också. Men det där som du berättade är helt okej, det är inget problem. För det handlar ju hela tiden om en hänsyn till övriga, om en vänlighet, en uppmärksamhet. Och det är ju bara bra i så fall. Men hur det känns för mig att vara den personen, så ser jag inte riktigt det. Jag ser ju när jag går ut någonstans numera att människor identifierar mig. Mer än vad jag tycker är bekvämt, vill jag säga. Och det är inget att göra, utan nu är jag gammal nog att stå ut med det. Så. Men att jag har blivit ett varumärke, som mitt förlag säger, det har ju att göra med att inte det finns någon seriös konkurrens på området, kan man kanske ändå hävda. Det finns någon mer, men det är ändå mitt. Mina ord som jag förstår är det som är, vad vi ska säga, räknas kanske. Det är, började ju med någonting helt annat. Det här var ju inte alls tal om för när jag började mitt yrkesliv. Utan det här uppstod ju i någon mening därför att på Dagens Nyheter, förr i tiden när jag var journalist och på DN, det är egentligen där mitt yrkesliv tog sin riktiga början. Då fanns en växel, en bemannad växel med utomordentligt kompetenta växeltelefonister som svarade på läsarnas uppringningar och frågor och grejer. Och då vände man sig till sin tidningsväxel för att fråga allt ifrån när brann Eldkvarn och vilket år hände det här och nu, hur lägger man ut besticken på en middag och vad som helst. Alltså det som man googlar på idag helt enkelt. Och då hade ju växeln problem att skicka iväg samtalen till rätt person, men de upptäckte rätt så fort att jag kunde svara på de där så kallade etikettfrågorna, så då gjorde jag det. Och sen var det ett förlag i Gamla stan här, som är saligt i åminnelse eller osaligt möjligen, som frågade mig om jag kunde skriva en bok. Jag var då politisk reporter och frågade om jag kunde skriva en bok om det som jag kan, som jag själv uppfattar att jag kan väldigt mycket om, och det är smycken och smyckehistoria, antika smycken särskilt. Och då hade de sett att jag hade gjort några sådana texter i DN någon gång, och då sa de, kan inte du skriva en bok om det? Det finns ingen sån bok. Då gjorde jag det, en bok till dem. Och den blev en stor framgång, för det fanns ingen annan helt enkelt. Och jag tyckte det var ganska roligt. En fin bok som fortfarande håller måttet när jag tittar på den. Och det var 1984, så det var ju ett tag sedan. Och sen så frågade de, kan du inte skriva, du har ju svarat på sånt här konstigt om gamla smycken, du kanske kan något om något annat konstigt, nämligen det här etikettämnet, det finns inte heller någon modern bok om. Och då sa jag nej först, för jag tyckte, för mig är inte det viktigt hur andra beter sig, det viktiga är att jag får försöka uppföra mig så att jag inte besvärar andra personer, men frågar dem så är det klart att jag kan svara, tänkte jag. Ja, i alla fall slutade hela med att jag skrev tillsammans med Sixten Herrgård en bok som heter Etikettboken då, för att matcha den där smyckeboken. Och sen så blev den med Sixten Herrgårds enorma PR-maskineri, så blev den en bestseller. Den var ju uppe i topplista jättelänge. Och sen gick förlaget i konkurs med alla våra pengar. Och sen frågade DNs marknadsavdelning, då var jag ju bekant som den som hade gjort en sån där bok. Och då var det väldigt många av mina kollegor på tidningen, särskilt på Dagens Nyheter, som tyckte att det var pinsamt med mig. Jag var pinsam. Det var hålla på med sådana där löjliga saker. Och är du inte, ska du inte, jag hade en redaktionschef som sa, ska du inte tänka på ditt rykte nu som politisk reporter när du ska hålla på med sådana där fånerier? Och då var det min envishet igen. Alltså, antingen skulle jag då ha lagt ner alltihopa och inte fortsatt och låtit det där bli en engångsföreteelse och gett upp för grupptrycket runt omkring mig, eller också skulle jag fortsätta, och det är klart att jag fortsatte. Jag tänkte inte låta dem bestämma vad jag skulle göra eller hur den jag var, utan jag fortsatte. Och då DNs marknadsavdelning frågade om jag kunde skriva en bok till dem, och då gjorde jag det, och den blev såldes i 70 000 exemplar på några år, så det var ju kul. Och sen har det ju gått den här vägen. Jag har ju hållit på med det här nu sedan dess. Och det är därför jag har den grunden jag har att stå på. Det är med alla de här frågorna som kommer till mig, som ju lär mig hela tiden saker. Jag får ju ny insikt hela tiden.
Men du säger ju ofta i intervjuer och så får du frågan, men hur känner du själv inför de här reglerna och är det viktigt för dig? Och då brukar du säga, nej, jag bryr mig inte hur andra gör. Men är det verkligen sant?
Vilken intressant fråga. Jag bryr mig inte om någon annan stoppar kniven i munnen till exempel. Jag bryr mig inte om någon har gröna skor på kvällen eller vad det är för någonting som människor betraktar som viktiga delar i samhället. Det är ingenting som besvärar mig ett enda dugg. Men om någon däremot säger, är det okej att stoppa kniven i munnen? Då kan jag ju säga, enligt den traditionella hyfskoden så är det inte okej att stoppa kniven i munnen. Men det är inte ett problem för mig personligen. Alltså, det är inte jag som blir besvärad av det. Men vill man uppföra sig väl i sammanhang med andra så stoppar man inte kniven i munnen. Och där är också en grej som drabbar mig av och till, nämligen att det har jag, andra har berättat för mig, att borta på tillställningar så bland annat just med kniven, någon stoppar fiskkniven i munnen och säger, ja, det säger Magdalena Ribbing att man får göra. Och det skulle jag ju aldrig säga, utan det är då en sån uppfinning som lastas, ett påstånd som lastas på mig, därför att, som du säger, detta är Ribbing, har blivit någon slags märkeshistoria.
Men följer du själv etikettsreglerna?
I meningen vad?
Stoppar du kniven i munnen?
Aldrig, aldrig. Och det är för att jag kan inte. Och jag kan inte prata med mat i munnen heller. Detta är sitt stenhårt sedan min uppväxt. Där min pappa och min mamma som var unga och liberala och jättetrevliga och vi hade jätteroligt. Och vi fyra barn och föräldrarna vid våra middagar. Så sa de då, så här gör man och så här gör man inte. Och det var ju väldigt bra för oss att få den här supertryggheten hemifrån. Men där var det jätteförbud att prata med mat i munnen. Det gick inte för sig och då gjorde man inte det. Och jag kan fortfarande inte. Ibland får jag lust att säga någonting när jag har någon ärta i ett... Men jag kan inte.
Men finns det någon sån här etikettsregel du har gjort uppror mot?
Allihopa skulle jag föreställa mig. Alla som man med regler menar att man inte får ha bete sig på vissa sätt, så jag har säkert gjort
det. Ja, men någonting så här med kniv i munnen. Har du någon sån?
Bordskicket är ju en sån här stor grej som är mycket större än vad man anar. Det gäller inte bara att få i sig maten snabbast möjligt, utan det gäller att te sig behaglig för sin omgivning. Att avbryta folk, det gör jag säkert alldeles för ofta. Kan jag tänka mig. Det är också någonting som är en hövlighet mot den andra personen att inte avbryta.
Men det måste journalisten kunna göra.
Ja, det är just det.
Särskilt gentemot politiker.
Just det.
Annars pratar de sönder den.
Just precis. Och detta sitter väl ifrån mitt långa yrkesliv då, att jag avbryter fel. Jag har säkert taktlösa saker utan att mena det. Men jag tror inte att jag avsiktligt sårar människor för att såra dem, utan i så fall så har det någon grund. Men jag vet inte om det är några så kallade etikettregler som jag bryter emot, som jag kommer på i alla fall plötsligt.
Men den svåraste frågan som givetvis kommer sist då, alltså många av dina råd slutar med att du säger ungefär att ja, men det viktigaste är ändå att man är hänsynsfull och att man är vänlig. Mm. Men hur lär man sig att bli det?
När jag började med den här boken, den här tjocka boken som är min sista stora bok i detta ämne, så det blir kanske andra böcker, men det är den sista, det är 400 sidor, det är i alla fall väldigt mycket. Och den är ju nyskriven, alltså den är ett resultat av alla mina års erfarenhet. När jag började med den så tänkte jag att jag ska skriva en bok som man blir snäll av. Och gärna bildad. Det är därför som du ser i min bok att jag förklarar alla ord hela tiden, alla bakgrunder och begrepp så gott jag kan. Och det har tagit då lång tid att ta reda på väldigt mycket av det som står i denna bok. Av just ordförklaringarna. Det har varit jättekul. Etymologi är spännande. Men att man ska bli snäll av den. Jag tänker på sådana saker som två fäder som stod på en bio för några veckor sedan och slogs för att den ena hade sagt till den andras unge, stäng av din mobil. Om två vuxna människor slår varandra i ett sammanhang där de inte är bakom ett uthus på landet och är fulla, utan de står i en biograf inför sina barn och slåss. Hur ska det bli fred i världen? Hur ska det gå till? Om man inte har ens den ringa insikten att det här går inte an, utan man säger, hörru du, jag tycker du har fel. Vi kan gå ut och prata om det någon annanstans. Om man inte klarar det, hur ska det bli fred i världen? Och jag tänkte, det här hände ju när min bok var färdigskriven. Men massor med sådana saker händer ju hela tiden. Och det jag tänkte med min bok är att jag berättar alla de här sakerna. Allt det här om bakgrunder och hur man beter sig mot varandra. Så blir man kanske snällare. Det var min vilja. Jag vet inte om man... Har du blivit snällare, Erik, av att läsa? Du behöver inte bli snällare. Men jag tror att man... Om man läser det här så förstår man, man kan inte sträckläsa den här tycker jag, men man kan i alla fall bläddra i den och slå upp det man är intresserad av i det där registret. Men jag menar att om man läser om varför man ska göra si eller så, varför det är vettigt att ha på sig den sortens kläder i det sammanhanget, varför man svarar på tilltal, hur man tackar och att man tackar och vad du är för någonting. Alltså alla de här sakerna. Jag har ju också mobbning och jag har arbetssituationer. Hur man beter sig på sitt jobb. Och alla möjliga andra saker finns ju med i allting som är ens liv. Hur man gör med begravningar och bröllop och namngivning och sånt. I massor av olika kulturer, olika religioner har jag också med av samma orsak. Läser man det här då får man, tror jag, en... Om man läser och tar det till sig kanske jag ska säga. Då tror jag man får en ökad förståelse för andra. Och det är vad jag har märkt med mig själv. Jag är avsevärt mindre fördomsfull idag än vad jag var när jag var 25.
Vad hade du för fördomar då?
Ja, jag kommer inte ihåg dem ens. Men jag vet ju att det var vissa, att det var saker som skulle vara på vissa sätt. Och om det inte var på dessa vissa sätt så var de fel. Och jag tycker inte det idag. Jag tycker inte att allting behöver vara på vissa sätt. Utan det går att hantera med vänlighet och hänsyn. I en av recensionerna, till min förvåning, har jag ju fått väldigt, väldigt positiva recensioner. I en av recensionerna stod det att som jag blev glad för, måste jag tillstå, att Ribbing är ingen snobb, hon är en fördomsfri humanist. Och det var ju väldigt hedrande och jag blev väldigt glad. Och det är det jag hoppas ska bli effekten av min bok, att man ska bli en fördomsfri humanist och snäll. Och kanske lite bildad.
Skulle man egentligen kunna säga att i min värld är det i alla fall så att det egentligen bara finns en etikettsregel. Och det är att man ska försöka se andra människor.
Ja, men den är precis parallell med det jag säger hela tiden, att du är inte ensam. Det är ju precis det. Du ser andra människor, men du kan ju se dem på olika sätt också.
Jag tänker att det handlar mycket om, och jag är inte en mästare på det här, jag tror att journalistyrket är mitt sätt att öva mig i det. Det vill säga verkligen sätta mig in i någon annans liv, försöka förstå ett annat tänkande. Men jag har människor i min omgivning som är bättre på det här. Som kan gå in på en fest och se att den där är lite utanför. Mm. Då går jag och sätter mig där. den personen hänger inte med i det här samtalet. Jag gör en snygg inpassning så att den kan tillföra det den kan. Det här är oerhört attraktiva egenskaper tycker jag.
Perfekt, precis så ska man göra. Du får be vederbörande ha lektioner för allmänheten i detta. Det är ju perfekt rätt.
Ja, vi börjar komma mot slutet där. Jag ska se om det är någonting jag har glömt som jag har tänkt på. Nej, vi är färdiga.
Tack så mycket.
Tack för idag.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Magdalena Ribbing. Mailadress till oss det är 60minuter@expressen.se. Adressen kan man skriva både med bokstäver eller siffror. På Twitter där har vi hashtaggen 60 minuter. Musiken, det var som vanligt Kimiko Ishizaka som spelade ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brendan Kinsella framförde en aria av Bach vid ungefär mitten av programmet. Och sist här hade vi Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist, det var Daniel Wiesey.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.